Så han satte på sig kläderna och ja, liksom gjorde en sån här vink och tittade på oss och log så där, och sen gick han ut. Och sen så kom han aldrig tillbaka.
En mulen lördag i november 2021 gick Angelicas man Henrik ut genom ytterdörren på villan i Karlstad och försvann.
Och då var första gången som jag liksom bröt ihop då. Det var på söndagen och då sa jag till barnen att vet ni barn, jag tror inte att pappa lever längre.
Nyheter i P4 Värmland. Polisen inleder under morgonen en större insats för att leta efter en försvunnen man i 45 års ålder. Mannen såg senast vid sitt hem.
Vi trappar upp med numerär. Vi får rätt mycket resurser från Försvarsmakten. Ett 30-tal man där.
Ett stort sökpådrag drogs igång i skogarna runt villaområdet. Men Henrik förblev försvunnen i 4 månader.
Man ville ju hitta han, men ändå inte. Det var ju en dubbelkänsla. Du vill ju inte hitta han, för att så länge du inte har hittat han så kan man ju fortfarande tro att man har fel, att han lever någon annanstans. Det trodde jag ju inte, men du vet, hoppet är det sista som överger en.
När isen släppte sitt grepp om Klarälven i mars 2022 hittades Henrik död.
Det här är P4 Story om Angelicas väntan på det värsta. När Henrik gick ut genom dörren och försvann. En podd om att som anhörig leva med ovissheten om vad som hänt.
Och att mitt i den bottenlösa sorgen tillåta sig att skratta för att överleva. Med Marie Trygg
och Jonas Westerlund.
...2021 var ett tufft år för familjen Lyberg i Karlstad.
Det började i början av året för vi fick covid i februari. Och så både jag och alltså hela familjen fick det. Men både jag och min dotter Nova då, och Henrik fick post-covid. Och det kan man säga visade sig på många olika sätt. Vi hade problem, jag har fortfarande det, men han hade problem med pulsen, med syresättningen och hjärtat och även jättemycket fysiskt. Han hade liksom svårt att röra på sig och han var ju en kille som alltid tränade mycket. Fotboll har varit en stor del av hans liv till exempel och så vidare. Så att det var jättefrustrerande för han att inte kunna röra på sig. Så det var så det började egentligen, vilket gjorde att han då var sjukskriven hemma. Och ja, lite från och till. Och sen i alla fall där i november så började han få lite svårt att sova. För då fann han så mycket värk i kroppen och sådär. Och det gjorde ju att han behövde ha liksom hjälp med det. Och ta lite, få lite sömnmedicin och så vidare. Så det var egentligen där vi var. Men under den tiden så var han fortfarande, som han alltid var, en riktig fighter. Liksom. Både jag och han och Nova är likadana. Att vi satt upp mål hela tiden. Att vad är det vi vill göra egentligen med framtiden? Vad är det som är viktigt för oss? Så att vi gjorde om problem till mål. Och det gjorde vi både i tanken och på papper och ja, men tillsammans.
Lördagen den 20 november var en mulen dag i Karlstad. Runt 6 plusgrader i luften och bara svag vind.
Kvällen innan på fredagen där så hade vi sagt att vi skulle stå och käka med några kompisar. Sen blev det inte så för deras dotter var sjuk. Och då sa vi att nej, men då stannar vi hemma bara han och jag och käkar. Barnen var hos kompisar då. Så var en helt vanlig fredagkväll, lördagen likadan. Vi satt hemma och käkade mamma och pappa då, mamma och moffa. De kom med lunch till oss och så vi åt det och såg på tv och var softa liksom. Och sen så på dagen så var det en helt vanlig dag. Theo skulle iväg och provträna med några kompisar. Och jag och Noah åkte hem till en kompis till oss på lite så här adventsfika för det var precis innan advent. Ja, och sen kom jag hem och då skulle jag dra hem till en annan kompis med Noah snabbt bara. Och då hade han och liksom Henrik och Theo redan ätit mat då. Så jag och Noah åt lite rester så det var ganska soft. Och sen sa han att han skulle gå ut på en liten promenad. Då, eller han sa inte det, men han kom ner med ytterkläderna på sig. Och på den här tiden så satt vi alltid ute. Vi var ute och hade så här balkongdörren öppen hela tiden. För när man har det här med andningen så är det skönt att få in frisk luft. Så vi har liksom stolar runt hela huset då, där man sitter och vilar och sådär. Så han satte på sig kläderna och ja, liksom gjorde en sån här vink och tittade på oss och log så där och sen gick han ut. Och sen så kom han aldrig tillbaka då.
Angelica
Angelica ringde 112 när hon insåg att Henrik var försvunnen och ett stort sökpådrag drogs igång i skogen i närheten av villaområdet där familjen bor. Och det fortsatte under helgen och under måndagen. Och Jonas, under måndag förmiddagen då så var det ju du och jag som sände i P4 Värmland. Jonas Westerlund, du är på plats nära området där polisen söker efter mannen. Är det helikoptern man hör i bakgrunden eller nej, det är barn?
Det är både en helikopter som hörs lite svagt som flyger här runt området och cirkulerar, men det är också barn.
Och försvinnandet blev väldigt uppmärksammat bland karlstadborna. Det var många som var ute och letade, man följde förloppet i lokala medier. Och samtidigt när jag stod där i solskenet så var det en märklig kontrast. För när jag var klar med intervjun med polisen, då kom en buss med massa förskolebarn som skulle på utflykt i samma skog som polisen då sökte efter Henrik.
Vi trappar upp med numerär. Vi får rätt mycket resurser från Försvarsmakten. Ett 30-tal man där.
Lars Hedelin, polisens presstalesperson.
Vi har även vår hundgrupp som är ute med rätt många ekipage. Vi har även helikoptern då, som är på plats nu och söker av i det här sektorn som vi koncentrerar allting till nu.
Hur många är det som är ute och söker på ett ungefär?
Det är svårt att säga någon numerär, men det är rätt många. Jag skulle säga att det är ett 50-tal personer i alla fall. Sen så har vi även Missing People har aviserat att de har för avsikt att bidra här under dagen med personal.
Den här mannen försvann ju i lördags från sitt hem. Har man någon misstanke om varför mannen har försvunnit på det sättet?
Nej, vi har ingen förklaring till det här riktigt. Utan vi kan bara konstatera att han gick ut för en promenad och kom inte tillbaka. Och det är egentligen där vi är.
Trots det stora sökpådraget förblev Henrik försvunnen.
Och sökandet efter honom försvårades eftersom han inte hade med sig mobilen.
Han var en analog person. Han tog aldrig med sig mobilen någonstans. Så han hade inte den. Och då tänkte jag att han är någonstans. Men sen så på söndagen hade jag fortfarande hopp om att han skulle komma tillbaka. För då kom ljuset. Och då tänkte jag att det var inte så kallt i natt mellan lördag och söndag. Så han var säkert klar det med tanke på vad han hade på sig. Han var riktigt liksom välklädd. Men sen på söndagen då när det började bli mörkt, då började man ju tappa hoppet lite. Och då så sa jag till barnen, och då var första gången som jag liksom bröt ihop då. Det var på söndagen och då sa jag till barnen att vet ni barn, jag tror inte att pappa lever längre. Och de blir så här, men hur kan du säga det redan? Jag sa nej, men de har inte hittat han nu, de har sökt överallt.
Sökandet fortsätter i Karlstad idag efter den försvunne mannen i 45-årsåldern. Lars Hedelin, polisens presstalesperson, finns med mig nu. Hur påverkar mörkret arbetet för er? Ni har letat i går kväll och i natt.
Dagsljus jag föredrar givetvis, men vi får jobba på ändå. Så vi hade folk igång i natt. Vi hade bland annat hundpatruller som sökte av. Vi fick någon indikation, en hund som indikerade vid älgkanten. Så vi följde upp det, men det var ingenting som ledde framåt där.
Och sen gick ju även söndag natt och måndag och sen på tisdagen så kontaktade räddningstjänsten mig och sa att de skulle komma och prata med mig då. Barnen, jag ville att barnen skulle vara med och så var även då min syster med. Så kom de både från polisen och även han insatsledaren om man säger kom och berättade för mig allt de hade gjort. Och sen kom jag ihåg att han sa men klockan 6 så avblåser vi allting på tisdagen. Och då vet jag att jag sa att okej, är det för att räddningstjänsten, ni letar bara efter levande personer? Och då sa han precis så är det.
Ja, för om polisen inte misstänker något brott och om man bedömer att personen i fråga inte längre lever, då avslutas polisens insats. Men sökandet efter Henrik fortsatte på andra sätt.
Sen så började ju Missing People då att leta och de letade ju, hade ju jättemycket sökinsatser och även om vi trodde att han skulle vara död, framförallt längre fram sen, så var det ju helt ovärderligt att de aldrig gav upp. Och det gav ju mig liksom ändå kraft.
Det närmade sig jul. Och det som för bara en månad sen var otänkbart var nu verklighet. Trots Missing Peoples ansträngningar så gick det inte att hitta Henrik. Runt om Angelica och barnen bildades ett skyddsnät av familj, vänner och kollegor.
De hjälpte ju mig att fira både jul och nyår, precis som vi alltid har gjort. Och det var jätteskönt, liksom, Helena då och Kalle som vi alltid är med på de här högtiderna. De sa det, liksom, att vi ska ha det precis som vanligt. Och sen hade de med gjort en insamling till mig och barnen så att vi kunde åka på en resa tillsammans när vi blev av med post-covid. Och folk började liksom göra sådana saker, så man var ju helt i chock över hur fina alla människor var, liksom. Så mycket, men det som, så det är det positiva av det, att det fanns ett sånt otroligt socialt skyddsnät runt.
Varje år försvinner ungefär 25 000 personer i Sverige. Den absoluta majoriteten av dem, runt 20 000, hittas inom bara några timmar. Och att personer är försvunna längre än så, det är väldigt ovanligt.
Bankkonton, räkningar, bilar, abonnemang. Vardagliga saker blir svåra att hantera för Angelica när Henriks försvinnande blir ett av de få fall i Sverige som inte klaras upp.
Dels har du din sorg och du har din chock. Du vet inte riktigt vad ska du känna. Jag är mamma till två barn som jag måste ta hand om. Och i det här så var det ändå att man fick ju ingen hjälp av någon riktigt. Då tänker jag ju till exempel ekonomiskt. Nu är det ju tur att jag klarade mig ändå, men två bilar och hus och värmepumpen gick sönder. Det var massa saker och vi hade ju pengar på ett gemensamt konto. Som var i hans namn, om man säger. Men de kom inte jag åt. Jag kom inte åt dem faktiskt förrän i augusti i år. På grund av att det är så det går till, helt enkelt. Och det är väl lite frustrerande när man har pengar. Och så får man, ska man ändå behöva krångla med allt sånt där. Det var jättesvårt. Jag menar, dels är han försvunnen och jag var ju säker på att han var död. Och det var ju hemskt bara det. Och sen allt praktiskt runt omkring som man ska behöva kämpa med. Och det är ju ingen människas fel, utan det är ju systemet, tror jag.
Du lyssnar på P4 Story om när tvåbarns pappan Henrik försvann från villan i Karlstad 2021. Och det tog 4 månader innan han hittades. 4 månader med ovissheten ständigt närvarande. Trots att Angelica tidigt var övertygad om att Henrik var död, så var det ändå svårt att sluta hoppas.
...2021 blev 2022.
Det som hände var ju då att det som att det var is, så visste jag att ingenting kunde göras, och då kunde jag slappna av lite i det. Man ville ju hitta han, men ändå inte. Det var ju en dubbelkänsla. Du vill ju inte hitta han, för att så länge du inte har hittat han så kan man ju fortfarande tro att man har fel, att han lever någon annanstans.
Det regnade lätt i Karlstad och novembermörkret hade bytts ut mot en tvekande vår. Det hade blivit den 27 mars 2022. Och då hade isen släppt på Klarälven.
Jag kommer aldrig glömma det, för då var vi hemma hos några av våra bästa vänner. Linda och Peter, deras barn, de fyllde 18. Och vi var där och firade dem. Och så sitter jag där och då, ja, så började folk skicka på min telefon. Det kom alltså hjärtan och sånt. Jag fattade inte varför, för jag ignorerade bara det i och med att vi var på firande.
I 4 månader hade Angelica och alla som följt medierapporteringen undrat vad som har hänt med Henrik. Och dagen när beskedet faktiskt kommer, så är det inte Angelica som får det först.
Eftersom att jag var på den här firandet så hade inte jag sett medierna. Men faktiskt, över en timme innan hade det gått ut i medier att man har hittat en person. Och det var ju ganska obvious att det var han. Så det var ju bara, det var därför jag fick alla hjärtan skickade till mig.
Ja, hon hade ju velat veta först. Och det är också så som vi journalister hanterar dödsfall. Vi publicerar inte förrän anhöriga är underrättade. Men i det här fallet blev det fel. Och det har Angelica rätt ut med polisen i efterhand.
Angelica gick ut från kalaset, satte sig i bilen, polisen ringde. Och det var då som hon fick det. Svart på vitt.
Och då sa jag till dem så här att jag förstår att vill ni att jag ska komma hem nu, eller? Och de bara, ja, vi vill att du kommer hem. Vart är du? Nej, men jag är på Hammarö, så jag då. Och så sa jag det, jag antar att ni... De får inte lämna dödsbesked på telefon. Så jag sa bara, jag antar att ni har något viktigt att berätta för mig. Och sen kom jag ihåg att jag sprang tillbaka in i huset då. Och så bara fick jag någon sån här riktig chock där inne då med Linda och Peter. Och sen körde Linda mig till Hammarlundens skola där hon jobbade. Så på parkeringen där kom poliserna. För de sa att om vi kommer hem till dig nu så kommer vi med målet bil och så. Och jag ville inte att grannarna skulle få veta innan barnen eller mina föräldrar, utan ja, du vet, och närmaste vännerna. Så då, där fick jag då ta emot all information på parkeringen, och Linda var med barnen i bilen och sådär. Och då kom jag ihåg, det var ju helt fruktansvärt liksom, för då blev det svart på vitt. Och de sa, det vill du se bilder på kläderna? Jag sa, nej, jag vet exakt vad han hade på sig. Så jag kan berätta för er igen vad han hade. Och så därför visste jag ju att det var han då. Jag trodde inte det skulle bli så hårt när de äntligen hittade han. För det var ju det jag ville egentligen. Det här avslutet som alla pratade om. Men det var mycket, mycket värre än man trodde faktiskt.
Henrik har hittats död i Klarälven. Och lika många personer som sörjer, lika många sätt finns det att sörja på. För Angelikas familj har det hela tiden varit viktigt att trots allt det ledsna kunna skratta tillsammans.
Jag skulle inte orka leva med min sorg om jag inte fick skratta och ha det fint samtidigt. För då skulle man ju bli totalt svart. Allting skulle bli svart och mörkt liksom. Och sen Henrik var själv en skojare. Han var själv en positiv liten buse liksom. Det var väl därför vi träffade varandra en gång i tiden. För vi var ganska lika i vårt förhållningssätt och vårt sätt att vara. Och för mig och barnen så hade det varit vårt sätt. Jag tror att folk, många av dem som känner mig väl har sagt att det ändå varit skönt med vår sorg, för att vi har varit så öppna med den. Att folk har kunnat känna sig trygga att träffa oss. Vill någon bryta ihop i mitt hem så får de. Det är inte det här att nej, ni får inte gråta, för att man kan inte komma hem till dem och gråta, för de är mycket ledsnare än oss. För mig finns det ingen skala på sorg. Vi sörjer olika, och jag respekterar alla liksom, vänner och bekanta sorg för det här som har hänt. Så ja.
I och med att du vet att livet är skört, du har fått väldigt tydliga bevis på det, och att man inte kan räkna med någonting. Hur långt framåt vågar du tänka?
Det var en jätteintressant fråga. Alltså jag är ju en planerare, och som jag är. Så först och främst så vill jag bli av med min post-covid som jag fortfarande har, och det har min dotter också. Så jag har sagt till alla som frågar och till mig själv att det här första året är vad det är nu. Sen hoppas jag att efter nästa sommar att jag är av med post-covid och allt med vad det innebär. För det har inte varit lätt att ha sorgen samtidigt som det. Och så tänker jag att jag ser ju alltid terminer. Jag jobbar i skolan. Så jag tänker att efter nästa termin, och då menar jag alltså 2023, juni. Då ska jag våga se en ljus framtid igen.
Och om det inte blir så?
Om det inte blir så kommer jag hitta strategier för att få det funka. För att jag måste överleva för barnens skull och för min egen skull. Och nu vet jag att jag kan det också. Det jag tycker är värst är att han aldrig någonsin kommer att få uppleva barnens framgångar i livet. Vad de kommer att göra. Få vara med i såna här stunder i vardagen liksom. Det tycker jag är det värsta.
I november 2022 har det gått ett år sedan Henrik gick ut genom dörren för att aldrig mer komma tillbaka.
Då den 20 november har jag bjudit in några vänner som kan få träffas vid graven då. När stenen väl är där, och sen även ska vi käka lunch tillsammans och försöka få ett avslut som jag tror Henrik vill ha. Och det är lite där jag är själv också, att det här året, jag är mycket för timing och tid. Och för mig är det här året det är symboliskt. Begravningen var efter ett halvår. Nu har det gått ett år, och jag känner att jag kan ju prata om Henrik nu utan att bryta ihop. Jag kan liksom se liksom de positiva minnen vi har. Vi har ändå tillsammans i 24 år. Så jag försöker hela tiden tänka, hur skulle han vilja att vi hade det? Och så försöker leva efter det. Och sen är jag själv, jag är så som person att jag vill att människor runt mig ska vara lyckliga. Och om jag visar barnen att jag faktiskt kan hitta lyckan igen i mig själv, liksom, i mitt jobb, i min familj och jag menar, i de relationer som jag har, liksom, så tror jag att de också kan det i framtiden. Så där är jag nu, liksom, att jag vill verkligen bli lycklig igen, liksom, med det som jag har.
Du har hört P4 Story om Angelicas väntan på det värsta, när Henrik gick ut genom dörren och försvann. Med mig, Jonas Westerlund.
Och med mig, Marie Trygg. Har det här väckt tankar om sorg och andra svåra känslor som du behöver prata om, så kan du höra av dig till exempel jourhavande medmänniska på 08 702 1680. Du kan också chatta på mind.se.
Fler berättelser från P4 Story hittar du i vår app Sveriges Radio Play.